Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det är avsnitt nummer 177. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och min poddpartner och författarkollega är TV-programledaren Jessica Almenäs. Jessica, du bidrar med mycket elitmotionärstänk när det gäller Träningspodden och jag får liksom komma lite grann från sidan med mina erfarenheter och kunskap, så möts vi på en hyfsat rimlig nivå som passar de flesta som vill träna.
Ja, det tycker jag att vi gör. Så låter det i alla fall när vi får feedback från våra lyssnare. Som att det tilltalar väldigt många på olika nivåer, vilket är kul.
Ja, allt från maraton till 5 kilometer, från 75 kilo i bänk så småningom till att träna med kroppsvikt hemma på gräsmattan.
Precis, och till vardagsmotion och allt vad det heter. Yoga får vi med också. Ja.
Innan vi går in på det glattiga och peppiga i träningspodden, i träningspoddens anda, så behöver vi nog prata om det som har varit det mörka de senaste dagarna.
Ja, alltså det känns som att det är ingen i träningsvärlden som är oberörd av det som har hänt. Och jag kände ju egentligen inte Therese Alvén som det handlar om. Men jag kände ju igen hennes namn. Jag har ju såklart, jag visste vem hon var. Jag har intervjuat henne i Nyhetsmorgon för väldigt många år sedan. Och sådär. Men jag har blivit otroligt tagen av det som hänt henne. Och då kan jag inte ens tänka mig hur det känns för till exempel dig som kände henne.
Ja, och vi nämnde ju Therese bara häromdagen i träningspodden.
Ja, exakt.
Jag har ju bestämt att jag inte ska gråta någon mer.
Usch, börja inte gråta nu, för nu kommer jag att gråta också.
Ja, Therese, anledningen till att så många berör sig av Therese, det var för att det är för att hon har haft den förmågan, hon har den förmågan att påverka människor. Och jag minns så tydligt första gången jag träffade Therese, det var 15 år sedan. Och hon jobbade på Sats och jag tyckte att det var så coolt med en tjej som kunde jobba heltid med träning. Man kan jobba med träning som ett riktigt jobb. Och jag som höll på att plugga till idrottslärare då blev jätteinspirerad. Och sen dess har Therese och jag följts åt. Vi har tränat ihop mycket. Jag gick på hennes spinningpass. Det är ju så många känner Therese som spinninginstruktören på Sats, som har jobbat i så många år och har haft så många klasser varje vecka. Så när jag var gravid med framförallt Baxter, så var hon gravid med Charles. Och jag gick på hennes spinningpass för att jag inte kunde löpträna. Och jag kände att jag måste ha någonting som ger mig energi. Och det var Therese. Therese var den som inspirerade mig till att börja skriva om träning. Vilket ju är den stora huvudanledningen till varför jag sitter här idag. I min poddsäng med dig på andra sidan tråden. Therese är lika med tjejmilen. Har man sprungit tjejmilen så är det, då har man sprungit Therese lopp. Therese har ju vikt hela sitt liv åt att inspirera människor till att röra på sig. Och hon har varit jättesjuk i ätstörningar, hon har tagit sig igenom det. Hon har berättat sin historia och vänt det till någonting positivt där rörelse kan vara just glädje. Och även om Therese var en jätteduktig löpare så var det aldrig det som hon själv lyfte fram. Utan det var ju hur roligt det var att röra på sig, vilket ju en bra motvikt till många av oss som jagar siffror. Och jag träffade Therese för några veckor sedan. Och vi pratade om att hon hade haft ett så jävla jobbigt år med syster och avbruten graviditet och blödningar och allt. Och hon var så himla taggad på sommar. Hon var taggad på att komma igång med löpträningen. Och det sista vi pratade om, det var hur kul det skulle bli att springa Ragnar nu i helgen. Det är Therese lopp, det är Therese som har tagit loppet i Sverige tillsammans med maratongruppen. Therese har sprungit loppet 2 gånger tidigare och det är så jag har fått upp ögonen för loppet genom henne. Och hon skulle sätta ihop ett eget lag med 10 löpare och jag som springer med Reebok. Och sen så skojade vi om och sa att vi skulle tävla mot varandra. Therese hjälpte mig. Det sista smset som Therese skrev, det var att hon skulle åka in till sjukhuset för att hon hade så ont i magen. Och det var liksom bara några veckor sedan. Så det är fruktansvärt sorgligt. Och den bilden som hennes man la upp på Facebook för att berätta att Therese hade valt att sövas ner. Therese hade jätteont, hon hade ångest, hon var förvirrad, hon ville inte må dåligt. Då ser man liksom att hon fortfarande är så här brunbränd på överarmen. Och så ser man avtrycket från hennes Suntoklocka på, liksom från hennes träningspass bara de senaste månaderna som sitter kvar på handleden. Så nära i tid är det här. Och Therese är en av oss. Therese är jättespeciell, hon är unik, men hon är också en av oss. Det skulle kunna vara vem som helst av oss. Och det är en fruktansvärd tanke. Och jag har gråtit så mycket. Och jag gråter så sällan. Det hade kunnat vara du, Jessica. Det hade kunnat vara jag. Det hade kunnat vara en syster. Och allt det Therese vill och hennes stora budskap framåt i tiden, det är att hon inte ska bli bortglömd, att folk ska träna för hennes skull, att man ska springa för hennes skull och alla de människor som kan springa ska göra det. Och det är ju så enkelt budskap, men det är det enda hon har velat med sitt liv, det är att få andra människor att röra på sig. Och det är i all sin enkelhet så är det liksom vad det enda som var viktigt för henne i hennes yrkesroll och någon form av life mission.
Alltså det det är, jag vet inte vad jag ska säga, Lovisa. Det är så fruktansvärt, för jag tror det som du säger är ett, så Therese verkar ju ha berört väldigt många människor, för att det är så otroligt många som har skrivit om henne nu på sociala medier. Och sen är det nog också den här tanken att om det kan hända henne, så kan det hända mig. Att livet är så föränderligt. Alltså just det där att man har ingen aning om vad som händer imorgon. Man har ingen aning om hur länge man får vara kvar, hur länge de som man älskar får vara kvar, hur länge man har det man har. Och jag gick in och läste på Therese Instagram och gick tillbaka, och jag visste inte att hon hade varit gravid och sådär, och bara ser bilder på henne från i julas, det är ett halvår sedan, när hon var gravid och lycklig och har en jättefin liten familj och tränar och väntar sitt tredje barn, och hur framtiden då ser ut för henne. Och sen ett halvår senare så har hon liksom somnat in. Det är ju så fruktansvärt så att det går ju nästan inte att ta in. Det går ju nästan inte, alltså hur snabbt livet kan ändras. Det är ju så otroligt, otroligt hemskt. Uff. Och jag har också gråtit jättemycket. Jag tycker det är så sorgligt. Och tänk hennes stackars små barn som ska liksom växa upp utan sin mamma. Det är fruktansvärt. Åh. Mm. Och hur kan det gå så fort? Hur kan det gå så fort? Det är väl bara en månad sedan som hon fick det här hemska beskedet.
Ja, och jag känner att jag vill inte gå in på några detaljer om i vilken ordning saker och ting hände och vilken läkare som har missat eller inte tagit symptom på allvar. För det är att grotta ner sig för mig i saker som är väldigt intima. Men det som för mig har varit någonting jag tänkt mycket på, precis som du säger, så här, vad är det för man känner vid sidan av, att njuta det man har, att uppskatta sina viktigaste, när det blir sån här typ av kris, vad är det då som är viktigt? Och för mig, jag vände mig till mina barn och bara, där blev min reaktion. Men det som har varit viktigt för mig och som jag känner att jag vill lyfta fram, det är att Therese är inte lika med cancer. Therese är liv. Therese är rörelseglädje. Therese är energi. Och Therese är närvaro. Och Therese är inte cancer. Och jag fattar fuck cancer. Jag fattar det stora breda perspektivet. Men för mig så, jag vill hålla Therese fri från, jag vill hålla Therese som en egen stjärna. För hon har ingenting med det att göra. Det är liksom, hon är inte en av många för mig. Utan hon ska få vara fri och egen och inte kopplas ihop med en väldigt stor mängd människor som alla drabbas av cancer. För mig så är varje människa en egen människa. Och det har jag inte tänkt på tidigare. Det här är första gången som död inträffar så nära mig när det inte är på grund av ålder. Och därför så är Therese Therese. Och med det sagt, att låta Therese fortsätta få vara en träningsinspiratör. Hon var ju spark i baken. Hon var spark i baken för väldigt många människor. Och Therese behöver inte vara synonymt med cancer. Det är jätteviktigt för mig och min relation till Therese. Med det sagt, det Therese själv har önskat, det är att samla in pengar till cancerfonden. Och det finns en insamling på cancerfonden. Man kan söka på Spring för Therese om det är så att man vill följa Therese önskan.
Det tycker jag att man ska göra. Verkligen.
Ja, så jävla deppigt.
Ja, det är fan fruktansvärt är det. Det är jävligt deppigt.
Så är det så att man är ute och springer nu, då kan man tillägna den löpturen till Therese. Och är det så att man funderar på, ska jag ut och springa idag? Ja, det ska du. Och då kan du tillägna den löprundan till Therese. Och funderar över, jag kanske borde springa. Ja, spring för Therese skull. För Therese kan inte springa mer.
Usch, det är så hemskt.
Ska vi gå vidare på något sätt?
Ja, men hur då?
Jag har sprungit för Therese.
Vad sprang du?
Jag sprang biptest och typ led. Det var fruktansvärt. Och det var skitdåligt. Och jag var jättemissnöjd.
Men du...
Och så tänkte jag, vilken tur att jag kan springa. Vilken tur att jag kan springa. Och sen så bara kände jag, fy fan, varför springer jag för?
Ja, men du valde ju också kanske den värsta dagen att springa biptest på. Hur tänkte du ens där, Lovisa?
Alltså jag har...
Det var ju 700 grader varmt när du sprang biptest.
Jag har ju inte riktigt utvecklat konsekvenstänk. Jag tror... Jag har ju fastnat i någon sån där 12-åringskonsekvens analytiska förmåga. Men vi kan... Alltså jag berättade i träningspodden för 2 veckor sedan om att jag hade bestämt mig för att göra ett riktigt konditionstest. Inte ett konditionstest på labb med mask eller på löpan, utan jag ville göra sån där gammal hederligt grisigt biptest. Och anledningen till varför jag skulle göra ett biptest är för att jag har gjort det ganska många gånger tidigare. Jag gjorde det i framförallt högstadiet och sen har jag gjort det i gymnasiet. Men jag kan inte minnas att jag har gjort det efter... Jo, gud, jag måste undra om inte vi gjorde det på uttagningarna till gladiatoren också. Det måste Oj. Vi ha gjort. Ja, jag tror banne med att vi gjorde biptest då också. Och när man gör biptest i eller högstadiet som jag gjorde då första gången. Ja. Man är väldigt tävlingsriktad och upplever sig själv bästa tjejerna och gärna vill tävla mot killarna. Killarna är ju alltid lite bättre. Och jag minns att jag sprang så att jag typ, det är typ svartnade framför ögonen.
Oj.
Och sen så på gymnasiet, då hade jag ju tränat upp, jag hade tränat några år till. Jag liksom hade ännu lite högre nivå. Minns fortfarande att jag sprang så att det varit så jobbigt så att jag typ föll över konen. Men jag minns också hur härligt det var när typ en efter en i klassen som faller bort från ett biptest. För det är ju det blir, att man till slut så hinner man inte över till nästa, till konen innan man faller bort.
Just det.
Ett biptest handlar om 20 meter och sen så ska man hålla ett visst tempo mellan de här konerna som markeras med ett pip i en ljudfil. Och jag minns det här, för varje elev som föll bort som satte sig vid sidan så blev ju det en hejaklack. Och så växte den där hejaklacken och till slut så är det 3 som springer och 27 som sitter och hejar.
Okej, okay, coolt.
Och det behöver man verkligen när man är en av de där 3. Och nu när jag kom att tänka på att jag faktiskt sprang på GH när vi gjorde gladiatorerna-uttagningarna för massa år sedan. Gud, undrar om jag kan få tag på de där gamla siffrorna. Jag kanske har skrivit upp det i min blogg någonstans. Då... kom jag också ihåg så här att när jag kände så här, shit, jag kanske går in och vinner det här testet. Om man tänker sig att testet också är en tävling.
Ja.
Hur taggad jag blev. Men då, i förra veckan, det var alltså 30 grader varmt. Mitt på dagen, för vi hade tagit lång sovmorgon med barnen. Vi hade chillat. Och sen så gjorde vi det här till ett familjeprojekt. Nämligen barnen tar med sig fotboll, de tar med sig vattenflaska, keps. Och så hänger de med ner till sinken. Och sen hänger vi där, de sparkar boll och håller på och roddar med saker. Samtidigt så var det någon sån här amerikansk fotbollsturnering eller matcher som höll på. Så barnen tyckte det var lite spännande med de här skydden, du vet. Såna här breda axelvaddar som man har.
Ja.
Gassande sol, helt vindstilla. Och Hans, som jag ändå så här försökt förklara 3-4 gånger hur ett biptest fungerar, han fattade ändå inte.
Och han hade aldrig gjort det förut.
Han hade aldrig gjort det. Han tyckte att jag förklarade jättedåligt. Jag tyckte att han hade bestämt sig innan för vad jag sa. Och inte lyssnade på vad jag sa på riktigt. Så han tyckte fortfarande att det inte riktigt var tydligt vad det var han förväntades göra.
Så det var lite dålig sen, stämning när vi började med det här då, kan man
det
säga.
Det var lite stingsligt redan innan. Och sen så hade vi med oss en liten sån här Bluetooth högtalare som vi ställde på en bänk. Och så tänkte jag så här, gud, min telefon kommer bli överhettad direkt. Min telefon, den klarar inte särskilt många minuter i de här, när det blir så där varmt. Så jag la en keps över telefonen och så ställde vi högtalaren. Och så funkade det så här, första sträckan, man springer ett visst antal sträckor på varje nivå. Så på nivå ett är det ett visst antal sträckor. Jag tror att det är 9 sträckor. Och sen så springer man nivå 2. Och då säger rösten då, level 2. Ah. Och så blir det... Och sen så är det så att varje nivå är ungefär lika lång. Men eftersom man ska springa fler, man ska springa snabbare, så blir det fler sträckor som man ska hinna med.
Just det.
Men då kommer det något flygplan som ska flyga in mot Bromma. Så då hör inte jag den här rösten för beep eller level 3,
aha,
level 4. Så jag blir så här irriterad på det. Och du vet så här, när man börjar rikta sin energi utåt, då är det ju kört.
Ja.
Alltså det är, då börjar jag känna så här, det här, nu har jag tagit mig vatten över huvudet. Det här är inte bra förutsättningar. Men samtidigt så kände jag så här, att jag tänkte att Hans skulle vara bättre än jag. Så jag var lite noga med att han skulle fatta då. För jag sa så här, du kommer förstå. Du kommer fatta när vi kör. Så. Men då tänkte jag också att när jag sen kliver av, då kommer han ändå ta några sträckor till.
Ja.
Och sen hörde jag fel när han sa level 6. Och då trodde jag... Jag tänkte att han skulle säga 7. Så då sprang jag liksom massa nivåer på, eller massa sträckor på nivå 7. Och sen säger han level 7. Jag bara... Åh nej.
Nej.
Och sen 8. Och jag kände så här... Alltså min hjärna överkokas. Och då tänkte jag så här... Vad är det som är jobbigt nu? Varför är det precis så att jag klarar 20 meter med en hårsmån? Tänkte jag så här, är det för att jag är så trött? Nej, jag är nog inte så trött. Men jag kunde inte springa snabbare. Jag hade liksom inte mera tryck i benen än vad jag kunde få fram. Så level 8. Och alltså, jag vet inte om jag ska säga vad jag trodde att jag skulle komma upp på. Ska jag säga vad jag hade för...
Vad ditt mål var, alltså, eller din plan.
Det var ju roligt att vi pratade om det här med självförtroende förra veckans avsnitt av Transponder. Och du känner ju mig ganska väl, Jessica, med det här laget.
Ja. Och du med ditt manliga självförtroende.
Mitt manliga självförtroende. Jag bara, ja, men alltså jag brukar ju köra då. Jag har kört, jag brukar. Alltså vi snackar då alltså 8 år sedan tydligen. Jag har varit uppe på 12, jag har varit uppe på 13 och jag har varit uppe på 14. Alltså då är man på 14, då är man så fruktansvärt bra.
Ja.
Jag bara, men 11 måste jag ändå komma över. Level 8, säger han. Och jag tänker så här, herregud, jag måste springa så snabbt för att hinna över. Så sträcka 1, sträcka 2. På 8:e nivån så är det 11 sträckor man ska hinna.
Ja.
Så tappar jag räkningen, så jag vet bara att jag liksom springer på 8:an. Och sen så inser jag, hur mycket jag än tar i så får jag inte upp farten som krävs för att hinna 20 meter på de här sekunderna. Så när jag kliver av, då är det inte så att jag är det tröttaste jag kan bli. Utan det är helt enkelt så, jag kan inte springa så snabbt som testet kräver. Och då måste jag fortsätta lyssna nu, eftersom jag inte visste vart jag var någonstans på level 8. Så måste jag lyssna, och då säger han 3 sträckor, 3 pip till. Så jag kom alltså upp till nivå 8, sträcka 8. Och jag bara, what? Det är nog fel på det här. Det var fel på ljudtestet, eller ljudklippet. Jag har nog haft för hög hastighet på så här snabb uppspolning. Typ som när Hans, min man, lyssnar på oss i träningspodden, då lyssnar han på 1,5 i fart, för han tycker att vi pratar så långsamt.
Långsamt? Han måste vara den enda som tycker att vi pratar långsamt.
Ja, han brukar säga, jag är inte riktigt i målgruppen, Lovisa.
Nej.
Men, så jag började utvärdera hur dåligt, vilket fel det var på testet. Och sen tänkte jag så här, okej, Lovisa. Om jag nu hade varit coach åt mig själv, vad hade jag sagt då? Om jag nu hade svarat på en lyssnarfråga i träningspodden från en person som presterar mycket sämre än vad man hade trott på beat-testet, vad hade jag gett för feedback då? Så nu ska jag göra om testet om 6 veckor. Jag får inte testa mig däremellan. Jag får inte så här spontant köra. Jag fick fastställt exakt det jag hade misstänkt. Nämligen min uthållighet. Inga problem. Jag kan springa 4 mil. Min explosivitet. Inga problem. Jag har enorm explosiv förmåga. Både i gymmet och de riktigt korta, snabba löpningen. Men när jag kommer upp i snabbhet under lite längre tid, då är jag kört. Jag måste träna mer specifikt på den förmågan. Så det här testet fastställde mina misstankar. Men min första reaktion, det var inte att vända mig inåt till mig själv, utan det var att vända mig utåt. Så jag kände att jag lärde mig mer om mig själv än att fastställa vad jag behöver träna på konditionsmässigt. Jag lärde mig massa grejer om hur mitt psyke funkar. Men jag hade, det var ju såklart svindåliga förutsättningar för en maximal prestation.
Men också väldigt intressant med tanke på vad vi pratade förra veckan, att din första tanke ändå var, det måste varit något fel på testen.
Alltså, men du vet, när jag skulle springa mitt första Stockholm maraton och där, nu kommer det faktiskt kopplingen till Therese Alvén, för att hon var faktiskt en av dem som, eller hon var den som bara, ja men Lovisa, det är klart du kan springa. Det är klart du kan springa. Hon var den som så här peppade mig så här, men helt oförberedd. Ja, jag fixar. Jag fixar. Då jag tittade på min GPS-klocka, för då hade jag sprungit med satellitmottagningen igång hela tiden. Då hade jag ju sprungit om det var 600 meter för långt. Alltså jag hade sprungit typ 42,8 kilometer.
Aha.
Istället för 42,2. Och jag sprang på 4.02. 4 timmar och 2 minuter.
Mm.
Och du vet ju min hjärna då.
Ja, då började du direkt tänka.
Om jag hade sprungit rätt, om jag inte hade tagit ut svängarna i kurvorna och hållit på och slingrat mig fram mot sidan och försöka springa om folk och så här, då hade jag fått rätt på min klocka i distans och då hade jag sprungit under 4 timmar. Så då började jag så här, ja, egentligen så sprang jag 42 kilometer under 4 timmar. Nej men alltså, jag är så ful på såna där grejer. Så manipulativ mot mig själv. Jag skulle aldrig säga rakt till andra så här att egentligen sprang jag under 4 timmar, men jag sprang för långt. Det gör jag inte, men jag säger det till mig själv att så här, för att göra mig själv, lindra smärtan lite.
Ändå så roligt att att du efter loppet bara egentligen sprang jag under 4. Väldigt.
Men det är väl lite grann klassiker med människor som avrundar uppåt. Typ man har sprungit 9,4 kilometer och så blev det en mil. Och så kollar man på klockan. Ha, 52 minuter på milen.
Ah.
Eller att man avrundar neråt. Man springer på 1.03. Ha, då är en mil. Milen under timmen. Ungefär. Ish. Man bara, ah, nah. Nej, inte riktigt va. Men okej, om du vill känna och tänka så är det fint. För då får man sitta lite grann på sig och inte gå ut och vara så här internetpolis och liksom hur är banan kontrollmätt? När startade du klockan? Har du kollat hur GPS-signalerna har sett ut om man pluppar upp dem så här att minut för minut? Eller alltså hur ofta man har begärt in signaler till klockan via satelliterna. Så kanske man ser så här att vissa pace är så här extremt snabba. Eller extremt långsam, och då vet man ju att klockan har ballat ur lite grann. Till exempel Årstaviken runt, som är min favoritrunda här inne i stan. Alltså vi är väldigt många som på våra rundor runt Årstaviken, alla har tagit en sväng ut i sjön och sen tillbaka upp på Eljusspåret. Alltså, och vet man att man har varit ute i sjön enligt kartan,
då vet man antagligen att klockan inte har gått riktigt rätt.
Man får ta det med en nypa salt.
Ja,
men exakt. Jessica, från mitt beep-test där då, som ju inte var någon trevlig upplevelse, men nyttig, till dina 100 pass innan midsommar. Det kändes som att du var lite stressad och forcerad senast vi pratade i träningspodden.
Ja, stressad är jag nog fortfarande. För då hade jag ju gjort 81 pass. Och nu ska vi se, hur många har gjort nu? Vi poddade i onsdags, va?
Ja, dagen innan 6 juni.
Just det, dagen innan 6 juli, då gjorde 5 ju jag juni ett pass den dagen. Då var jag väl ute och sprang, eller yogade jag? Jag gjorde i alla fall någonting direkt efter att vi hade poddat. Jag tror att jag yogade kanske. Jo, jag gjorde ett pass då. Så då har jag 82. Torsdag 6 juli, då var vi iväg. och grejade på. Då spelade jag i och för sig basket och handboll med Patrik och Jack och Dylan. Det får nog nästan räknas som ett pass, för vi var rejält svettiga. Så det blir nog ett pass till. Då är det 83. Och sen fredagen, då hade jag en riktigt aktiv dag. Då cyklade jag och Dylan till stallet. Sen red vi en timme, hopplektion. Och sen cyklade vi hem och sen hade vi basketlektion som jag var med på. Hans basketträning. Så då, plus att jag yogade på dagen. Vänta nu, det här blir mycket. Det får nästan räknas som tre pass.
Du är som jag nu, Jessica. Nu börjar det.
Ja, men det får nästan räknas som tre pass. Jag gjorde ju faktiskt ett ridpass.
Man får räkna snällt.
Ja, ett basketpass. Och sen en yoga. Det blir tre pass baske mig. Ja, då har jag fem pass där till. Det blir 86. Och sen lördag. Vad gjorde jag på lördagen? Då yogade jag 87. Och igår, då var jag ute och sprang för Therese. Fast jag egentligen hade väldigt ont i min häl. Men jag fick ihop kanske en 3 kilometer. Så det var inte långt. Men hälen klarade inte mer tyvärr. Och sen körde jag lite yoga på det. Så det slog vi ihop till ett pass. Så det blir 88 pass har jag gjort. 88 pass. Ja, men då har jag 12 kvar. Jag kan klara det. Det känns ändå som jag kan klara det.
Ja.
Eller hur?
Du får köra för Therese.
Ja, jag ska verkligen det. Jag tänkte verkligen på det när jag stack ut och sprang fast. Jag kände ju nästan vid första steget så här, aj, aj, aj. Det här gör väldigt ont i min häl. Men jag lunkade runt Stora Mossens IP ändå på löpabanan för att spara fötterna lite grann. Så att jag fick ihop några kilometer, för jag kände verkligen att jag ville verkligen göra det. För jag blev så himla berörd av det som jag läste av henne och kände så här, Att jag ville göra något i hennes anda. Inte bara sitta liksom och deppa och vara ledsen och tycka att livet är för jävligt. Utan att man gjorde någonting som hon hade väl gillat att man gjorde. Så, lite så kände jag.
Men två följdfrågor, Jessica.
Mm.
Jag ställer båda frågorna och sen så kan vi, får du välja.
Uh-huh.
Ett, skador i kroppen.
Uh-huh.
Frågetecken, utropstecken, berätta. Mm. Mm. Och nummer två, hoppträning med Dylan. Alltså, menar vi alltså då över hinder?
Ja, jag börjar. Nej, jag börjar med skadan här. Skadan är så här att jag har ju under hela våren egentligen haft ont i hälen. På samma fot, du vet, där jag drog den här plantarfasciasenan eller vad det heter. Hur man nu uttalar det, jag har ingen aning. När jag var skadad i 4 månader.
Plantarfascia.
Plantarfascia eller vad fan det nu heter. Alla vet vad jag menar i alla fall.
Skithälen.
Ja, precis. Och då hade jag ju ont under foten, för jag hade ju dragit senan under foten. Nu har jag ju ont i hälen runt hälen och upp mot hälsenan. Så på ett helt annat ställe, men det är fortfarande samma skithäl. Och det går ganska bra när jag är barfota. Alltså jag har inget problem med det när jag yogar och bara går runt och så här. Det är inga problem överhuvudtaget. Men så fort jag sätter på en sko som klämmer lite runt foten så gör det svinont. Så att mina löparskor, alltså det går nästan inte. Och samma med mina basketskor nu på sistone. Och även när jag kör bil. Så jag sitter och kör bil och trycker ner hälen så att skon trycker runt hälen. Alltså det blir tryck mot hälen. Då måste jag nästan stanna bilen och ta av mig högerskon för att fortsätta kunna köra och köra utan skor barfota. Så att det är något skit med min häl och jag vet inte vad. Och Patrik, som brukar vara min allvetande person, han börjar tröttna på att jag har ont någon nystans varje dag. Så att han säger bara så här, jag vet inte vad du har i hälen. Och jag blir så här, men kan du ta mig på allvar? Jag har faktiskt väldigt ont i hälen. Han bara, du har ont någon nystans varje dag. Hur ska jag kunna ta det på allvar? Så han är lite trött på mina skador, kan man säga. Men jag vet inte vad jag riktigt ska göra med den här hälen nu. Det känns som att den... Jag kanske borde vila, men jag vill inte.
Avlasta. Alltså jag fattar ju att du...
Men har du någon idé vad det kan vara?
Nej, men kommer du ihåg då efter att jag sprang Stockholm Marathon ganska oförberedd? Och det måste ju varit då 2014.
Mm.
5 år sedan. Ganska exakt 5 år sedan. Då fortsatte jag springa efter maraton. Jag var så himla, jag var så nästan så hög på löparlivet. Jag har sprungit ett maraton och jag var så motiverad till att löpträna. Så jag fortsatte springa. Jag transportsprang ganska mycket, vilket innebar att jag fick liksom, sprang mycket på asfalt. Jag sprang till och från ställen så här, alltså egentligen så här väldigt klämkäckt och hurtigt och nästan att jag stör mig lite grann på mig själv. Men då, sen åkte vi till skolan och jag kände så här, jag kände att, jag, att det liksom stramade lite grann under foten. Och sen så åkte vi till Skåne och jag fortsatte löpträna. Och då var min transportlöpning ofta så att, att vi packade in hela familjen i bilen. Och sen så när vi var på Österlen, det är ju ganska långa sträckor, så ska man inte ha, då måste man ändå sitta i bilen. Ja, i alla fall 20-25 minuter. Mm. Och då släppte de av mig sen när det var typ 5 kilometer kvar till stranden. Och då sprang jag, då ska man ju springa mot trafiken, så jag sprang på vänster sida. Och så i, på de här landsvägarna som ofta som blir, så blir det ofta som att liksom vägen blir som en vad heter det, en sån här båge, som en dome, en half dome, att den liksom blir i mitten på vägen är högst upp. Där mittlinjerna är. Och sen så lutar det ner.
Jaha,
och sen tar asfalten slut. Och sen blir det lite, lite så här jord- eller grusmarginal. Och sen kommer åken.
Fattar.
Och då växlade jag mellan att springa ute i liksom grusjorddelen. Särskilt när det kommer trafik. Och att springa då där det lutar lite grann. Så att det var hela tiden lite snett för fötterna. Och när man springer på snett underlag, då blir det lite mer belastning på ena sidan. Den som är högre upp då.
Ja.
Och det började som en liten stram känsla. Och sen blev det en kraftig träningsverk i vaden. Och sen var det som att den här träningsverken i vaden, den rann ner genom hälsenan. In under hälen. Och sen så satte den sig verkligen mitt emellan hälen och den främre delen av trampdynan. Och jag tåhävde, jag stretchade, jag gjorde så här gummibands... vad ska man säga? Så man så här, om man tänker sig att man ska skopa upp någonting ur en skål med foten. Att man liksom sveper foten längs med botten på en skål. Nu sitter jag verkligen både med fot och hand och liksom illustrerar här hur jag gjorde. Jag jobbade med tåspridningar, tåknip. Alltså jag gjorde verkligen allt. Mycket så här fotcirklar och grejer. Och jag tänkte så här, men nu ska jag rehabba bort den här smärtan. Och varje morgon det var så här plågsamt att sätta ner foten på golvet. Jag är alltid tvungen att testa. Gud, kan jag sätta ner foten? Jag fick krypa några gånger från sängen till badrummet för att kissa. Och sen satt jag på toaletten och så fick jag igång foten. Och sen kunde jag liksom börja stödja. Och sen kunde jag jobba en hel dag på gymmet när foten kom igång.
Ja.
Jag höll på så där i nästan 3 månader. Tills jag bara, det här blir inte bättre. Och jag sprang inte när jag fått, den här katastrofonten som du beskriver. Så här att nu är liksom, jag måste ta av mig skon. Jag kan inte ens köra bil. Då kände jag så här, nu måste jag kolla upp det här. Det räcker inte, det här eget ansvar och egen vård räcker inte. Så då fick jag hjälp med att begära en remiss för röntgen. Och då gjorde en MR-röntgen. Och då visade det sig att det var en bristning igenom senan under foten. Som hade kommit av en överbelastning. Och eftersom jag hela tiden gick in och skulle så här rehabba den här foten. Så kunde det inte läka. För jag la hela tiden belastning och drog isär den här bristningen. Så då blev det ytterligare 3 månader. Men de 3 månaderna, då avlastade jag. Så att jag använde inte foten. Och då läkte det. Så det var ju 6 månader från juni till november som den här processen tog. Och då kunde inte jag springa någonting under den här. Men å andra sidan, sen blev jag helt bra. Men det här är liksom eget ansvar för att rehabba. Det var ju jättedumt. Jag skulle ju ha, efter 10 dagar, om det inte blev bättre, så skulle jag ju ha gått och kollat upp det här såklart. Jag skulle ha undvikit all smärta. Jag skulle ha undvikit alla träningsformer som gjorde ont. Men lätt att säga, svårt att göra.
Åh, det är ju det där jag känner lite. Jag känner ju att jag måste ju säkert kolla upp det och sen vila. Och det är så tråkigt. Eller du vet, göra träning jag som inte belastar hälen.
Jag hade badtofflor när jag jobbade i gymmet för att minska trycket.
Det är det här som jag oroar mig lite för. Det känns inte alls kul att behöva vila. Så att jag går och drar mig lite och tänker så här, men jag kan väl bara hålla på tills det gör jätteont och då kan jag sluta. Men det kommer ju aldrig bli bra då, tyvärr. Så att jag måste nog göra någonting åt den här dumma hölen. Jag ser framför mig så här en sommar där jag måste köra min roddmaskin som jag har hemma och gå och simma och typ inte springa eller göra någonting sånt. Och det känns ju inte så, det känns inte så peppigt.
Men det är inte peppigt att ha ont, Jessica.
Nej, det är ju det inte är.
Alternativet.
Ja, jag vet. Men jag är ju lite så här att jag kan ju tåla ganska mycket smärta när jag tränar. Jag kan ju vara så här, det gör lite ont, det är inte så farligt, lite så. Men det är ju mycket skönare när man inte har ont.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort tack! Om jag släpper den där dumma hälen som jag måste gå och kolla upp för en sekund, så måste jag ju berätta en annan sjuk grej som hände mig häromdagen. Det var, jag skulle gå med ungarna, Patrik har varit på kurs hela helgen, jag skulle gå med ungarna och köpa glass. Och ska stänga dörren och råkar slå i handtaget på något märkligt sätt. Alltså jag vet inte, det var inte speciellt hårt ens. Men jag slår alltså i det så att jag får en metallflisa rätt in i nageln. På ena fingret. Alltså som en sticka, fast av metall fick jag av dörren. Hur är det ens möjligt?
Jag fattar inte.
Ja, den gick rätt in i nageln. Alltså som snett in i nageln. Bam. Och det gjorde svinont. Och jag fick ju lite panik, så jag måste få ut den här jäkla stickan. Så jag hämtar en pincett och drar, och då går den av. Så att jag får ut halva stickan, men halva metallflisan sitter kvar i nageln. Och då börjar ju jag och mina barn googla. Bra, jättebra att googla. Jättebra att googla i sådana här lägen. Metallstickor, om man inte får ut dem, hur viktigt är det att få ut dem? Ja, då står det ju överallt så här att om den är tillräckligt liten, en metallflisa, då kan den transporteras i blodet till hjärtat och man kan dö och den kan sticka hål på allt möjligt och så. Och då får ju jag fullskalig panik. Alltså verkligen panik och börjar gräva i min nagel. Alltså gräva sönder min nagel för att få ut den där jävla stickan som satt långt in. Och det går inte. Och du vet hur ont det gör när man sticker igenom nageln. Alltså när man sticker under nageln, det är inte skönt. Och jag var ju tvungen att försöka liksom sticka under för att komma under stickan och få ut den. Men den har liksom satt sig i nageln och i fingret. Så den sitter där den sitter som sten. Och jag har försökt att gräva och ringer 1177 och de säger att det är nog bra om du försöker få ut den, för man kan få blodförgiftning och det är inte så bra om den sitter kvar. Ja, men det går inte. Och så de sa att mig, du får åka in om du inte får ut den. Nu har jag fortfarande inte åkt in för att jag ska ge den en chans att komma ut själv. Men det sitter alltså en metallflisa i med nagel och ja, det gör ju ont. Det liksom pulserar i fingret och sådär. Men jag har släppt de allra värsta dödstankarna. Jag tänker att så länge jag ser den så borde det vara lugnt. Och får jag blodförgiftning så borde jag märka det. Eller?
Jag har en skräckhistoria.
Nej! Ingen skräckhistoria, Lovisa. Nej!
Min mormor, och hon var tvilling. Hon hade en tvillingsyster. Och de använde alltid blå mascara. Alltså, det var ju väldigt trendigt. Det här måste ha varit på typ 80-talet. Och på min gammel moster, min mormors syster, så hade en liten sån här mascara-plupp. Du vet när man får lite mascara så åker det liksom in i ögat. En sån hade så här åkt in via tårkanalen. Och sen så här glidit ner och lagt sig lite grann på utsidan av näsan.
Okej. Okay.
Den vandrade lite grann. Och det tyckte vi alltid, vi var så fascinerade. Och vi ville att de skulle berätta den här historien om hur det här gick till när vi var små.
Och ja, men vadå, hur visste hon att den hade gjort det?
Nej, hon hade sett det liksom åka. Den hade liksom förflyttat sig ner. Precis under den här tunna huden. Ja, det var så konstigt.
Men fy, verkligen.
Då berättade de alltid den här skräckhistorien. Och nu vet ju jag inte om det här var sant. Om det här, hur mycket det har kryddats sen... det hände på riktigt. De berättade om sin väninna som satt och sydde på en symaskin. Och sen gick nålen av i fingertoppen.
Nej, 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 nej.
Och de fick inte ut den. Och då så sa läkaren, det här måste ju varit, alltså det här måste vara typ 60- eller 70-talet, du förstår nu. Alltså så att sanningshalten i det här, det kan ju ha hänt en hel del med historien sen jag var typ 7 år och fick höra den. Då åkte nålen in
Och de sa så här, nej men kroppen kommer själv att stöta ut den.
Åh gud, ångesten, ja.
Men den gick, och den vandrade, och den gick den ut genom andra armen. Så den kom ut, det började liksom puta lite grann på fingertoppen på andra handen.
Åh, vad äckligt!
Och sen kom den ut. Så den hade liksom gått igenom hela överkroppen. Jättekonstigt.
Du skämtar.
Men alltså, jag vet, det här var ju vad vi fick höra av mormor och Monica. Men jag vet, alltså vi var så fascinerade. Men jag har alltid tänkt på det där med att kroppen vill få bort det sen. Så först så kanske det liksom åker inåt, men sen så vill den trycka bort det och då åker den ut. Men det var bara, vad fan är vingbredden? Från pekfinger på höger hand,
nej, det är så
till
så.
Pekfinger på vänster hand. Det är ju en enorm lång sträcka.
Det är så äckligt.
Men respekt för småsår. Respekt för småsår i värme och dessutom när man tränar. Det ska man ha.
Nej, men vad ska jag göra nu då? Vad ska jag göra nu då? Nu får jag panik. Måste jag åka in nu? För jag gruvar mig för att det kommer att göra jävligt ont när de ska ta bort den. Jag gruvar mig nog fruktansvärt att åka in och göra det. Jag tänker, just nu tänker jag så här. Nageln växer ju. När nageln växer så borde den ju till slut komma ut med nageln. Eller måste jag åka och ta
om
bort
jag,
den? Nu fick jag panik.
Jag hade... bokat en tid på vårdcentralen för att få ut den. Men jag är lite orolig över när det bultar och verkar och blir sådär rött och pumpande. Då blir jag alltid lite orolig. Och jag har haft blodförgiftning på sån här skitgrej. Ett litet skavsår och på ovansidan av nu ska vi se, långfingertån. Den här tån som är i mitten. Ovanpå den fick jag ett skavsår från innebandy. Fortsatte träna. Det var varmt, svettigt, kom in bakterier. Och sen blev det som en svart blodåder upp på fotryggen.
Oh.
Och jag minns så tydligt den här känslan av att det blev rött. Det spred sig, det pulserade och bultade. Så jag är så nojig med såna här små sår. Och min kollega, nu idag... Hon har gått runt med tejpat finger. Hon ramlade av en suppbräda när hon var på Rådos på träningsresa. Och så slog hon i lillfinger. Så en liten skitsak. Och hon bara, det gör jädrigt ont. Så hon försökte så här, greppa skivstången. Och då visade det sig att hon hade slagit av då det som, alltså den här sträckfunktionen i lillfingret. Så hon kunde liksom inte sträcka det. Utan fingret bara drar ihop sig. Och då tejpade hon det så att, tillsammans med andra fingret. Så att lillfingret och ringfingret får höra ihop. Och sen att det för att hålla det sträckt tills det läker.
Ja.
Och det ledbandet. Och sen har hon då fått en infektion i det lilla såret som blev när hon slog i fingret. Så nu äter hon penicillin och har fått tejpa om fingret och försöka lufta det här. Och när man, alltså hur kul är det när man jobbar med träning? Äta penicillin för att inte få ännu värre. Så att jag tycker man ska ha respekt för småsår. Och om vårdguiden har sagt att du ska ta tag i det, då ska man lyssna på det.
Åh nej, då måste jag göra det. Shit, jag tänker bara så här. De kommer att tycka att jag är en idiot som kommer in. Alltså den är väldigt liten. Det är en pytteliten flisa, men man ser den med blotta ögat. Men den är väldigt, väldigt liten. Tänker de kommer att tycka att jag är en sån jävla idiot som kommer in och ska ta bort det där. Alltså, hur ska de ens få bort det? De måste ju slita bort nageln.
Jag är ingen proffs, men jag vill bara i all välmening. Jag tycker man ska ha respekt för småsår när man tränar mycket och svettas och har den här aktiva livsstilen. Det är en sak om man bara ligger på soffan och slappar. Men om man faktiskt är ut mycket och svettas och dessutom har småbarn med bakterier och så här, det var mitt råd i alla fall.
Då
går vi tillbaka till hästhoppningen.
Kan jag släppa det här nu?
Ja, du släpper det, men du tar tag i det när vi har stängt av podden. Ja,
bra. Hästhoppningen, ja. Jo, det var så här att Dylan rider i samma grupp som Sofie Sarenbrants dotter. Vet du vem Sofie Sarenbrant är?
Författaren. Jag höll på att säga skräckförfattare, men hon är väl snarare deckarförfattare.
Deckarförfattare, hon skriver ju i Stockholms miljö. Det är ju väldigt fascinerande att läsa hennes böcker för att man vet ju precis var allting är. Hon bor ju själv i Bromma, vi bor ganska nära varandra. Så att, hennes senaste bok handlar just om utspelar sig till stora delar i Bromma, vilket var väldigt spännande. Och hon har skrivit en annan bok, heter Den andra andningen, som handlar om Kungsholmen runt.
Nej, det är ju Stockholm Marathon.
Är det? Är det inte ja. Kungsholmen runt?
Nej, men gud, det är Stockholm Marathon. Med det?
Ja, men det händer något på Kungsholmen i alla fall. Ja, men exakt. Det är på Kungsholmen det som då, det är ett mord.
Då träffade jag Sofie första gången, för då gjorde vi ett event, ett lanseringsevent, när den boken skulle släppas med löpning i. Ja, men alltså den är ju så bra. Jag gillar Sarenbrands böcker. De är, ja. Det är på riktigt. Och det, jag älskar exakt. Ju Stockholms skildringar.
Ja, men jag med. Jag tycker att det är superfascinerande. Och hon springer ju själv också och ganska bra. Fast hon säger till mig så här, nej, men jag är så otränad nu. Så, men, så ser jag hennes tider som hon lägger upp som hon springer på. Det är ju bra tid. Hon har ju ganska hög kilometertid och sådär.
Hon åkte väl till New York för att springa New York Marathon förra året. Ja, i november.
Exakt. Precis. Och ja, men hon är ju så här sportig och håller igång. Och hur som helst så rider ju då...
Rör på sig lite grann då.
Ja, hon rör på sig en hel del. Hon är precis som jag, en Brommafru som rör på sig lite grann. Men i alla fall, våra barn rider då tillsammans. Så att hon föreslog till mig, för hon rider själv också. Hon går på sån här vuxenridning på morgnarna på Äppelvikens ridklubb. Som jag har tänkt länge nu att jag ska börja gå på. Men inte riktigt tagit tag i. Lite grann som med basketen. Att det tog lång tid innan jag tog tag i det. Men i alla fall så frågade hon mig om inte vi skulle boka en hopplektion. En privatlektion tillsammans med våra barn. Och det tyckte jag lät jättekul. Så lyckades vi hitta en dag när alla kunde. Och Dylan hade studiedag så att han kunde vara ledig från skolan och så. Så det var ju helt perfekt. Och det var i fredags när det var så otroligt varmt i Stockholm. Alltså det var ju nästan 30 grader varmt. Strålande sol och det var extremt svettigt att rida kan jag säga. Alltså det bara rann av mig. Jag tror jag gick ner 2 kilo i svett på den ridlektionen. Det var så jobbigt och så svettigt. Men det var så himla kul att göra den grejen ihop med barnen. Då hade vi en riddare som hette Maria Polis. Som var jätteduktig. Som
vänta, heter hon Maria Polis eller är hon polis?
Nej, hon Maria. Är polis.
Maria Polis?
Nej, hon är polis och heter Maria.
Ja, och då får man redan där. Man tydlig. Kommer in med gratis cred bara genom att vara polis ju. Tycker ja, för, du och jag.
Verkligen, men lite så här auktoritet. Och tydlig i sina instruktioner. Och lyckades hålla det ändå på en bra nivå för både oss och barnen. För både Sofie och jag har ju ridit lite mer än våra barn. De är ju jätteduktiga, men vi har ju lite mer ridvana. Så hade vi helt enkelt en hopplektion. Vi hoppade bana över hinder. Och det gick jättebra för alla 4 och det var så kul och ungarna var så peppiga. Dylan är så gullig. Han peppade hennes dotter Kenza så här, kom igen Kenza, bra Kenza. Och han peppade mig också så här, bra mamma, snyggt mamma. Så här, gulligt. Det var jättemysigt att göra en sån grej med sina barn. Och jag kände att det är ju sånt som jag skulle vilja inspirera till. Kanske inte just att man måste ta en privatlektion i ridning för det är ju dyrt. Men att man hittar på grejer, aktiviteter som man faktiskt kan göra med familjen eller med ett barn. Det är också kul att göra det med ett barn bara, för det barnet känner sig ju väldigt utvalt. Och att man får liksom en egen grej som man gör tillsammans. Det här är våran grej. Det är väldigt kul, roligt sätt att röra på sig också. Och jag har ju, idag har jag som träningsverk. Och det här var i fredags, idag är det måndag. Jag har som träningsverk i hela kroppen. Så att jag knappt kan gå upp för en trappa. Så det känns ju att det var ett tag sedan jag red. Det var ju, jag har inte ridit sedan i julas. Men väldigt kul. Otroligt roligt faktiskt.
Men blir du sugen på att rida mer och att prioritera den träningen? Eller känner du mer så här, det här får vara lite som en cherry on top?
Nej, jag blir sugen på att rida mer. Jag önskar att jag hann med mer saker. Varför hinner man inte med allt? Jag skulle verkligen vilja rida varje vecka. Men det inser jag ju någonstans att det är helt omöjligt. Det kommer jag inte att hinna. Men jag pratade lite grann med Sofia om att vi borde göra det här oftare. Så tänk om man kanske kan få till det en gång i månaden att vi gör en sån grej. Det hade kanske varit lite lagom. Om jag skulle kunna rida 1-2 gånger i månaden. Det känns väl som en nivå som jag skulle klara av. Faktiskt.
Hur gör man med hästar när man bokar sådär? Alltså, får man låna från typ en ridskola eller kommer man med en egen häst? För jag vet ju att framförallt Dylan är väl sugen på, han vill ju att ni ska ha en häst.
Ja, precis. Alltså, nej, vi lånar ju ridskolans hästar då. För vi rider ju på ridskolan fast vi tar en privatlektion. Så att jag red ju en häst som jag inte har ridit på innan och Dylan red på sin favoritponny. Och han är nog sugen på att vi ska ha en häst, men han fattar ju också hur mycket jobb det är. För vi pratade om det, så här, när vi red efter lektionen så red vi ut en sväng på ängarna runt därom i Judarskogen heter det va? För ridskolan ligger ju där, så vi skrittade av hästarna ute i naturen och det var så himla mysigt, alltså helt fantastiskt, och i det vädret också. Och då sa Dylan så här: åh, tänk mamma, om vi hade hästar då hade vi kunnat göra det här varje dag. Och då tänkte han själv till så här i 2 sekunder och sen bara, fast då hade man ju också behövt gå till stallet och ta hand om hästarna varje dag, det är ganska mycket jobb. Så jag tror att han fattar själv att det är ganska mycket jobb om man skulle ha en egen häst. Det känns väl kanske inte som att det är aktuellt just nu, men det är klart att han skulle ju såklart gärna vilja, men ja, vem ska ta hand om hästen, säger jag. Du fattar. Men jag skulle gärna rida lite mer.
Det blir som en familjemedlem.
Ja, alltså hästar, det ska ju tas om hand lika mycket som hundar. De ska ju ha mat flera gånger om dagen, de ska ridas varje dag, de ska, ja, de blir sjuka, det kostar pengar, de ska till veterinären och det är ditten och datten. Det där är ju, det passar inte riktigt våran livsstil skulle jag säga. Jag tycker ju inte om att vara fast för länge på samma plats. Jag måste ju röra på mig, måste resa, måste boka in nästa resa innan den andra är slut och lite grann sådär. Så att djur passar inte riktigt in i hur vi lever.
Nej, jag fattar. Vad har ni då för nästa grej? Vad skulle du göra med Jack, din stora kille, tonåringen? För ja. Då måste du ju liksom kompensera i den här rättvisa grejen som finns bland syskon, eller?
Ja, han säger ju också det. Han säger så här, kan inte du och jag ta en ridlektion? Ja, det kan väl jag, men vill du verkligen ta en ridlektion? Jag tror att det handlar mer om att han också vill göra någonting själv. Men med Jack, alltså vi gör ju grejer nästan varje dag. Vi har ju börjat nu att vi spelar handboll eller basket eller någonting jätteofta i trädgården, hela familjen. Ofta är det Jack och Dylan mot mig och Patrik, och ibland så delar vi upp oss att det är en vuxen och ett barn. Och det är ju skitkul. Alltså det är så roligt. Vi kan vara ute i flera timmar och hålla på. Vi har något som heter familjeolympiaden som pågår. Det är med olika grenar som barnen bestämmer. Vi har än så länge bara gjort handboll. Vilket Patrik och jag vann efter 3 perioder med kanske 1 mål. Det var väldigt, väldigt jämnt. Så att det är faktiskt ett kul projekt som vi håller på med. Men annars så får jag väl ta med Jack på någon idrott. För det gillar ju han mycket. Han vill ju helst av allt gå på NBA-match. Det är ju lite svårt kanske att göra i Sverige. men någon gång ska vi göra det.
Men jag fick upp reklam att man kunde köpa fotbollsbiljetter till typ 2 engelska lag som ska mötas på Friends Arena i sommar. Tyvärr så krockade det med någonting Baxter skulle göra. Jag tror att det krockade med hans kollo. Men det tänkte jag säga, kul när det är internationell fotboll, som om man är liksom, om man gillar fotboll. Jag själv är kanske inte jättesugen, men det hade jag tänkt så här, som en kul grej där man faktiskt kan plocka med sig det enda barnet som tycker att sånt är roligt.
Ja, vi har ju sett några sådana matcher på Friends faktiskt. För man har den fördelen när man jobbar på Kanal 5, att om Kanal 5 sänder någon sån här match så får man biljetter, vilket är skitbra. Och då brukar jag se till att ta med Jack, även om jag själv, alltså fotboll är inte min favoritsport, det är det inte. Jag ser ju när landslaget spelar och sådär, men jag skulle ju, det ska ju mycket till för att jag skulle gå på en match i Allsvenskan, det skulle jag nog inte göra, tror jag inte. Men det är kul att kunna ta med honom på det, för han uppskattar ju det väldigt mycket och tycker att det är kul. Och så brukar jag försöka få till så att man kan ta med någon av hans kompisar också. För då blir det ju ännu roligare. Då har ju han någon att dela det med på lite annan nivå, om man säger. Det brukar vara uppskattat.
Apropå fotboll så drar ju fotbolls-VM igång nu strax.
Precis.
För damerna.
Det är redan igång. Och Sverige börjar imorgon. Eller det har ju redan varit när ni hör det här. På tisdag, ja, alltså, den här veckan.
Ja, men just det. Och jag läste ett så himla intressant initiativ som jag faktiskt vill tipsa om. Och det handlar om, och det har ju varit mycket uppmärksamhet kring det, just skillnaden mellan kvinnlig och manlig fotbollsspel på elitnivå. Skillnaden i löner, till och med om du spelar på liksom allra högsta nivån i de bästa ligorna, så är det fortfarande knappt så att du kan försörja dig som fotbollsspelare om du är dam. Medans för män, alltså du har så mycket pengar så att du kommer inte ens kunna göra av med dem på en livstid. Jag såg någon siffra om att, och det här vet jag att vi gjorde så här egna empiriska studier på när jag pluggade på GH, skillnaden i dels hur mycket utrymme kvinnliga idrottare får i media jämfört med manliga, men också hur, om det är en kvinnlig idrottare, vad man då lägger fokus på. Till exempel, och nu tror jag, eller jag vet att det har blivit lite bättre, men vi öppnade och läste igenom en så här dagstidning och så deras sportbilaga. Och så när det var typ då 20% utrymme för kvinnor, 80% för män. Och av de här 20%, när det var så här intervjuer och liknande, då var det så mycket fokus på. Det blev nästan som så här, men gud, är det här typ, driver de med oss nu? Fokus på hur viktig pappan har varit för den här tjejens idrottande. Hur viktig den här manliga tränaren har varit för att kunna utvecklas och bla bla bla. Inte det här som idag är mycket mer fokus på Charlotte Kallas, pannben, att det är mer de här personliga egenskaperna och inte alla de här männen runt omkring som har sett till att den här tjejen, kvinnan, har kunnat bli elitidrottare. Mm. Förstår du vad jag menar? Och då har man satt ihop ett så här, en initiativ till att faktiskt då lyfta fram de här kvinnliga fotbollsspelarna under fotbolls-VM. Och dels att det är, alltså, den här synlighet för kvinnligt fotbollsspelande eller fotbollsspelande eller turneringar där kvinnor spelar. Att synlighet är grundläggande för att damfotboll ska kunna professionaliseras och få bättre förutsättningar. Så att för att det ska kunna bli mer jämställt i fotboll i Sverige så behöver damfotboll få synas mer.
Mm.
Och i det här initiativet som man har gjort nu, då har man tagit fram 3 stycken tips. Så här, vanliga grejer, eller inte bara, ovanliga grejer som vi vanliga människor kan hjälpa till med för att öka synligheten för damfotboll. Och jag tyckte att det här var så bra, enkla grejer, så att jag hänger gärna på och delar vidare. Och nummer 1 då, det är att man ska titta på matcherna och berätta att man gör det. Så att man liksom peppar innan, man frågar andra och börjar prata om att man ska titta på matchen. Man pratar efteråt om hur matchen har varit och så vidare. Det är så här enkel grej, men som kan göra väldigt stor skillnad. Nummer 2, det är att man ska klicka på, läsa och sprida artiklar som handlar om spelarna och deras prestationer.
Ja.
Och det är också så här, det låter ju så banalt, skulle det göra någon skillnad? Men ja, det är klart, ju mer artiklar om damfotboll sprids, desto mer sugna kommer media bli på att skriva om damfotboll.
Mm.
För då förstår man att det faktiskt finns en efterfrågan, för det är oftast det man skyller på. Att det inte, men våra läsare är inte intresserade. Oh yes, we are.
Exakt.
Och nummer 3, man ska följa spelarna i sociala medier, gilla och dela deras inlägg. Och det finns ju några riktiga såna här vassa stjärnor som jädra vad de har vassa tungor. Och jag tycker att det är kul, jag tycker att det är roligt med de här damfotbollsspelarna som bara går in och är sjukt kaxiga, ifrågasätter, tar plats, men också är så här nyanserade och liksom tar tag i så många av de här feministiska frågorna. Ska jag uttala rätt? Du som är sportjournalist, Jessica.
Kosovare Aslani.
Kosovare Aslani. Och Seger. Alltså så coola tjejer. Så det kan jag verkligen tipsa om. Leta upp de här svenska landslagsspelarna på sociala medier och börja följa, kommentera, för de är en väldigt viktig del av det som du och jag står för när det handlar om träningsfeminism. Att faktiskt få träna och sporta, idrotta på samma villkor. Att damfotboll inte är ett sämre alternativ än en vanlig fotboll som männen håller på med. Och det är väl bra att tjejerna får spela lite grann också. Utan tvärtom, det här handlar om elitidrott.
Ja, precis. Och grejen är, det ligger ju väldigt mycket i det du säger, för att, men det finns också en poäng i det som sportjournalisterna ofta då inom citationstecken skyller på, att det finns ingen efterfrågan. För lite grann så hänger ju löner ihop med vad man har för publiksiffror, hur många biljetter säljer man, vilka sponsorer är intresserade av att sponsra tjejerna och damlagen och så vidare och så vidare. Och det här, är ju mindre än på här sidan. Det kommer man ju inte ifrån. Alltså publiksnittet på damsidan är lägre än vad det är på här sidan. Det är ju en viktig faktor. Och sponsorerna är inte lika intresserade. Och då kan man fråga sig, varför är de inte det? Ja, det kanske är för att det är mycket mindre synlighet. Man kanske inte vet lika mycket om de här spelarna. Man ser dem inte lika mycket i medierna och sånt. Och det här blir ju en cirkel på något sätt. Så någonstans måste man ju sparka igång den här grejen. Sparka igång hjulet och få det att börja rulla lite snabbare. För det är ju först då som lönerna kommer att kunna utvecklas. Så är det ju. Men en sak som är väldigt viktig, det tycker jag ju är att när det är på landslagsnivå så ska det ju inte vara något snack om att tjejer och killar ska ha exakt samma ersättning och exakt samma bonusar etc. etc. Därför att då handlar det ju om någonting helt annat. Då representerar man Sverige och där lägger man ner exakt lika mycket jobb oavsett om man är kille eller tjej. Och där ska det ju inte handla om sponsorer och sålda biljettpriser. Förstår du vad jag menar? Skillnaden lite grann.
Har du koll på hur stora skillnader det är i ersättning? Jag vet ju att det finns en provisionsdel som handlar om hur långt man når i en turnering. Men sen finns det ju också den här ersättningen som man får av att dyka upp, av att vara med och delta. Alltså, vet du, har du någon koll på hur stora skillnader det är?
Nej, jag är inte insatt tyvärr i exakta ersättningarna. Men jag vet att även på handbollssidan så har det ju varit väldigt mycket rabalder om att tjejerna ska ha samma ersättning. Där tror jag faktiskt att de har fått det när det gäller landslagsspel. Jag ska inte säga helt säkert, för jag är inte 100. Och jag vet inte exakt hur det är på fotbollssidan. Men så ser det ju ut i många förbund, tyvärr, att tjejerna får mindre. Men då kan man ju också, jag tror att du och jag har pratat om det här förut. Har inte vi pratat om det här med till exempel med längdskidåkning?
Jo, vi har också pratat om det med att många landslagsidrottare som håller på med de här idrotterna som inte får synlighet, eller då i det här i fallet damidrottare, när de är lediga från jobben, från sina jobb för att vara med på landslagsuppdrag, så går de back.
Ja.
Därför att landslagsuppdraget i sig ger inte samma ersättning som lönen per dag när man arbetar. Och man kanske arbetar som PT, man kanske arbetar som idrottslärare. Många jobbar ju inom skolan för att det är bra arbetstider och lätt att kombinera med sin idrott. Men många är ju också kvar i skolan. Alltså det helt enkelt lättaste är att plugga. Så man pluggar och pluggar och pluggar och pluggar för att kunna satsa på sin idrott parallellt. Men tänk vad många manliga elitidrottare som väldigt tidigt får så pass mycket pengar och ersättning för sin idrott att de helt enkelt inte behöver ens gå klart gymnasiet.
Mm.
Man får ganska tidigt prispengar eller ersättningar. Och jag tror det är ganska stor skillnad på det jämfört med till exempel USA. Jag lyssnade på en jätteintressant intervju som handlade om collegeidrott. Och de här stipendierna som många duktiga unga idrottarna får. Och det blir en möjlighet till att plugga vidare. Man skulle inte ha råd med college om man inte var duktig på sin idrott. Så de som behålls kvar i den akademiska världen, medan man i Sverige i många idrotter lämnar den akademiska världen så tidigt som möjligt för att kunna satsa på sin idrott. Och de som fortsätter plugga, det kanske är just för att de inte får pengar någon annanstans ifrån.
Mm, precis. Men det man ska komma ihåg är att det är ju heller ingen självklarhet att man ska kunna leva på sin idrott. Om man tittar till exempel på ett herrlag som Hammarby handboll. Det är ju inte jättemånga i Hammarby handboll, kan jag säga. Nu pratade vi förra säsongen när de var i högsta ligan, som kan leva på sin idrott. Det är nog nästan ingen, tror jag. Utan de flesta har jobb vid sidan om, eller pluggar vid sidan om och får, vad heter det, CSN och grejer. Så att det låter som att det ska kunna vara ett välbetalt yrke att hålla på med idrott. Men i de allra flesta fall så är inte det ett välbetalt yrke. Det ska man bara komma ihåg. Men när vi är uppe på landslagsnivå så är det ju inget snack om saken att där ska ju förutsättningarna vara jämlika och exakt likadana. Men det är en komplicerad fråga det här. Det är ju lätt att bara säga så här, tjejerna ska ha lika mycket som Zlatan. Men det funkar inte riktigt. Det är inte riktigt så enkelt. Är det inte?
Ja, jag var tvungen att kolla upp just det där med lite siffror. Mm. Kommer du ihåg när Jimmy Durmaz var ju uppe och fick väldigt mycket uppmärksamhet efter fotboll, eller under snarare fotbolls-VM när det blev den här näthatstrolls var ju så smutsigt på sociala verkligen. Medier.
Mm.
Och hela landslaget ställde sig bakom honom. Och han gick ju ut med förra veckan att han väljer att skänka sin EM-kvalbonus till damfotbollen.
Mm, det är ju skitcoolt.
Och då står det, de gjorde en global löneenkät 2017 som visar att lönen för spelarna i damallsvenskan bara var en niondel av herrarnas, trots att serien då rankades som världens nionde bäst betalda för damidrottare.
Ja.
Och för första gången någonsin får de damklubbar som skickat spelare till VM nu ersättning av FIFA. Men kompensationen är hela 30 gånger mindre än den som herrklubbarna fick förra året under VM i Ryssland.
Mm.
30 gånger mindre.
Ja, det är ju såklart anmärkningsvärt. Det är det ju verkligen.
Ja. Men jag tyckte de här tre grejerna är bra. Titta på matcherna, prata om matcherna, klicka på, läs och dela artiklar om fotbolls-VM. Och nummer tre, följ de här damfotbollsspelarna på sociala medier. Jag skulle vilja säga bara fotbollsspelare. Men för att markera då vad det egentligen kärnfrågan är. Damfotbollsspelarna i sociala medier. Lajka, kommentera och i träningsfeministisk anda helt enkelt sprida massa fotboll under den här sommaren.
Ja, men precis, för det är ju där som förändringen kommer att komma. Det är ju synligheten som kommer att driva de andra frågorna framåt. Lite så är det ju faktiskt. För att sponsorer vill ju också synas, till exempel. Om man ska gå in och sponsra så vill man ju liksom ha... Man vill ju att en spelare ska ha många följare på sociala medier, att man syns där, att man syns i tv, att matcherna är tv-sända och så vidare och så vidare. Att det skrivs om dem, att man ser bilder på sina spelare i tidningarna. Alltså, förstår du vad jag menar? Så att det är ju en jättebra start att man verkligen tänker på att göra det. Att tala om att man tittar på matcherna och vad man tycker om det, snacka om det, precis som man hade gjort om det hade varit herrarna som spelade fotbolls-VM.
Och det är ju alla vi som skapar efterfrågan. Det är ingen annan som kommer skapa en efterfrågan
exakt.
Om inte vi tar tag i det.
Exakt, exakt. Och det är ju det som är nyckeln.
Ja, och Jessica, när du och jag hörs nästa vecka i ett nytt avsnitt av Träningspodden, då har jag ju sprungit Ragnar Run Relay.
Åh, vad kul!
Ja, 2 dagar, en natt. En stafett. Vi är 10 personer i vårt lag. Och vi har 2 stycken vans som vi delar med. Så det är 5 löpare i ena bilen och sen är det 5 löpare i andra bilen. Och sen åker man då, alltså mellan 8 och... Ja, det är 8 kilometer tror jag, den kortaste sträckan där. Och sen är det liksom några kilometer över 10. Totalt sett springer varje löpare ungefär 3 mil uppdelat på 3 sträckor. Så om det är någonting man vill ha att tänka på under helgen, om man känner att man vill ha lite pepp och hjälp med träningsmotivation, då kan man tänka på mig som är ute och springer mitt i natten. Vi ska ta oss då från Mariefred via Eskilstuna till Drottningholm. Och jag kan lugna alla er oroliga träningspodden-lyssnare som hört av sig och upprörda. Lovisa, du måste läsa på vad det här loppet innebär. Det är en sån lång lista. Race Bible, det är verkligen en bibel. Men jag kan lugna er med 1, jag har läst på nu. Och 2, jag har ju svinbra lagledare i Johanna Svicka bland annat som styr upp och styr upp så att jag bara kan liksom glida in och göra mitt bästa. Så i sann träningspodden Anda tillsammans med då Therese Alvén. Det här var hennes lopp. Hon tog det till Sverige. Hon har sprungit 2 gånger förut och har verkligen peppat oss att vi ska hänga på Ragnar. Så jag kommer springa för Therese i helgen och det hoppas att det är fler som gör det på sina håll.
Ja, vad fint. Det tror jag verkligen att hon hade uppskattat jättemycket. Och jag ser det är mycket fram emot att höra om det här speciella loppet. Det är ju, verkar ju vara en otrolig upplevelse.
Therese sa till mig att det roliga är inte att springa. Man vill vara kvar i bilen. Man vill liksom hänga med alla människor. Sen att nu måste man ut och springa lite grann. Och det är ju märkligt, för annars när det är ett lopp, då är det ju loppet som är loppet som är roligt. Men Therese, hon sa till mig att Louisa, ni kommer ha så roligt i bilen. Så att om det är någonting jag ska fokusera på, då är det att njuta av att Therese har sagt att man ska ha roligt i bilen.
Men det är också väldigt kul ändå, Louisa, att våra lyssnare är så oroliga för dig. Sen du missade startplatsen i ditt förra lopp som du sprang. Och bara, du måste läsa på. Läs på nu.
Ja, jag sa ju till och med fel stad för platsen där vi skulle starta nu för Ragnar. Så, ja.
Du måste vara lite förberedd den här gången.
Ja, ja men det, ja men ja, jag ska lugna er med att det kommer lösa sig. Den här helgen var fruktansvärd. Jag har hulkgråtit. Men nu har jag bestämt mig för att jag inte ska gråta mer. Det kom lite bakslag när vi började prata om Therese. Men nu ska jag vända det här till någonting gott. Jag ska fortsätta jobba med de frågor som Therese ju har varit tidig och kanske först med i Sverige. Och, så jag har ju fått extra motivation till att fortsätta inspirera. För det var det Therese ville. Att vi i träningsbranschen skulle inspirera människor till att röra på sig. Så att jag har fått liksom en ny kraft av Therese. Och det är väl det enda som man, om man inte är religiös, jag förstår att man blir religiös när man går när man är med om såna här saker vid sidan av. Men när man inte är religiös, då i alla fall för mig, så har tanken på vad Therese har bidragit med hittills och var jag kan ta vid och fortsätta lyfta fram blivit viktigt.
Ja, det är ju väldigt fint.
Ja, och alla kan bidra på något sätt. Det är jätteviktigt att komma ihåg som en liten människa som sköter sitt, som följer träningspodden 50 pass, som vill få in 100 pass innan midsommar, som vill träna 3 gånger i veckan, som vill springa tjejmilen. Alla människor, vi tillsammans, är ju träningssverige. Det är ju vi som skapar, vi är ju förebilder. Det är inte bara du och jag som sitter i träningspodden med många tusen lyssnare, utan varenda liten människa som tar på sig träningskläder och svettas är ju en inspiratör för andra.
Ja, och gud vad jag har tänkt den här helgen på att man måste leva nu och vara mer i nuet. Det tycker jag att man verkligen har blivit påmind om.
Ja, det går inte att göra någonting i efterhand. Vill man göra någonting nu, då ska man göra det nu. Ja. För det var så Therese levde.
Jag tycker att vi tillägnar hela det här avsnittet till Therese.
Mm. Och jag uppmanar alla att gå in på Cancerfondens hemsida, sök upp Spring för Therese och skänk pengar. Det fylls på hela tiden varje dag och 50 kronor räcker. Man kan skänka 100 kronor, man kan skänka 500 kronor, valfri summa. Det var vad Therese ville. Therese ville också att man ska springa och man ska tänka på henne när man springer. Och när det känns jobbigt att springa så kan man fortsätta att springa och tänka att Therese kan inte springa längre och jag gör det här för hennes skull. Det var vad hon ville skicka vidare. Det var bland det sista hon sa.
Då tycker jag att det är det som vi tar fasta på. Eller hur?
Ja. Och ja, det blir... jag ska ju inte börja gråta.
Men det är okej att gråta, Louisa. Man får det. Det är liksom inget tecken på svaghet.
Nej. Ja, det är dags att säga tack och hej i träningspodden andan. Spring för Therese och fortsätt prata om Therese. Prata om Therese som den friska, levande, energiska, glädjespridande träningsinspiratören. En spark i baken, det ljusa, det aktiva, det inspirerande. Det är den Therese som vi ska fortsätta prata om.
Och tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi älskar er och ha en underbar helg. Puss och kram.
Puss!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.